Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej och välkomna till Oskar Fredrik podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar. Fredrik, vad hände idag? Seriöst.
Vad hände idag?
Jag har varit sen. Du brukar inte vara, du brukar alltid vara tidig. Det är jag som är sen.
Ja, det är nog, ja, det är första gången.
Ja, jag tror det.
Ja. Jo, men ja, felplanering av tid helt enkelt. Jag kan inte skylla på någonting annat. Det är bara korkat att göra det. Jag får äga den.
Ja, du får äga den.
Ja, jag får göra den.
Own it, liksom. Men det händer mycket i våra liv just nu, känner jag.
Om det gör det.
Faktiskt.
Verkligen. Jag har ju flyttat igen.
Ja, jag vet.
Håller på.
Vad är det för flytt nu då? Det är ju typ 34 flytten sen vi startade podden typ. Nej, men sen, sen typ barnsben typ. Måste vara typ 30 flyttare.
Ja, minst. Det är fler.
Ja.
Så att, och det är så himla roligt. För jag och Anna, vi sa ju det att när vi, det är bara, ja, det är 2 år sedan ganska precis som vi flyttade till lägenheten och sålde hästgården. Och då sa vi det, eller jag sa det, att jag kommer aldrig bo i hus igen. Fy fasen vad gott att bo i lägenhet och bara ringa om någonting blev fel och sådär. Och så hittar vi ju ett hus. Vi letar sommarstuga och så hittar vi ett hus ute i Sjö i Trollhättan med egen brygga 10 meter till vattnet och vi bara blir helt sålda.
Skönt.
Och så, ja, jätteskönt. Och det skulle, vi skulle ha det som sommarstuga i ett litet hus. Det är ju bara på 60 kvadrat. Så hade vi varit där i 2 dagar. Och så satt vi på morgonen, drack kaffe. Vi har panoramafönster ut mot sjön. Tittar vi på varandra så här. Vi flyttar hit. Ja, det gör vi. Så 2 dagar och säger upp lägret och allting. Så nu håller vi på att flytta från 142 kvadrat till 60. Så att jag håller på att sälja allt i lägenheten. Vi får inte plats med någonting.
Det är ju
snedtak på övervåningen också. Så att alla möbler, alla tavlor, allt egentligen. Vi har sängarna har vi behållit. Och så 2 byråer.
Men det var mysigt det blir nu när det blir lite vinter och lite sånt.
Ja, det är jävligt,
lite is.
Det är så jäkla mysigt. Och Anna, hon vinterbadar ju.
Ja.
Hon har fått för sig att jag ska göra det också.
Mm.
Så att nu badar jag varje dag för att vänja kroppen. Nu är det 17 grader i vattnet.
Ja, 2 centimeter då, säger jag bara.
Och knappt, 1,5 kanske.
Herregud. Ja, men det blir kul. Jag har ju inte varit och rösta på än nu, så jag måste verkligen ta mig dit.
Men det är ju nytt, alltså det är ju bara 2 veckor sedan.
Men det är ju nära mig nu.
Mm.
Det är jättenära, eller det borde vara det.
Ja, men det tar, från dig tar det väl 10 minuter.
Ja, ja, det finns inga ursäkter för mig, inte bara förbi.
Nej, det gör det inte.
Så att, kul. Mm. Kul, jättekul. Och jag har ju nu släppt min bok ju.
Mm.
Så att den släpps ju nu, min magiska lilla barnbok släpps ju nu på Libris och Bokus som kan vara någon vecka från nu kanske.
Ja, så roligt.
Ja, Max kosmiska resor. Mm. Och det är så jävla bra tycker jag, för det känns som den rätt i tiden just att barn ska liksom själv utveckla sig själva inifrån i sen barnsben typ, att det liksom handlar om visdom och vänskap och allt det här. Så att det känns så jävla spännande att få släppa barnbok.
Ja, absolut.
Så att den ska komma och läsa för dig när du ligger i din lilla stuga där.
Mm.
Sitta bredvid där, klappar dig på huvudet.
Jag hoppas ju att jag får ett signerat ex.
Ja, du kan signera den själv.
Nej.
Men det känns jättekul. Och för er som också följer Oskar och Fredrik vet ju att vi har ju varsin podd. För,
vid sidan av.
Vid sidan av, ja. Det är ju Inre Framgång med Fredrik Kopp och Anna Strandlind. Och där ligger nog ett avsnitt nu med egen meditation tror jag som är senaste avsnitt. Så man kan man in och köra lite meditationsavsnitt så är det ju perfekt.
Exakt.
Jag somnade i bilen nästan så det var inte så bra.
Nej, det är inte så bra att sitta i bilen kanske. Och sen så har ju du Universums hemligheter.
Precis.
Och dina senaste avsnitt är ju ljud, eller mystiska ljud från rymden.
Ja, nästan. Typ. Ja, sista avsnittet är självupplevelser. Ja. Men de tre innan är lite så som man ska kunna ta sig ut i rymden med lite kosmiska djur.
Men det är ju också en form av meditation.
Känns så.
Så att man sitter i rymden med mediterar.
Ja, lite.
Inte i bilen.
Nej,
det är bättre att vara i rymden.
Vi är ett svart hål. men just det, så här, från ett svart hål till ett annat svart hål, tänkte jag säga. Men så är det inte. Vi har ju med oss en fantastisk gäst som vi har egentligen träffat. Jag vet inte om du minns så, men vi har ju träffat honom med Nick här på gånger på lite mässor. Och så har vi varit, vi måste vara med och så vidare. Så blir det nästan aldrig av, för du vet, ja.
Tiden.
Tiden och vi blir att man automatiskt inte hörs av. Vi, nu la vi till oss varandra på Facebook och då blir det lite lättare, kände jag. Och det är ju Nick de Groots från Mediumportalen. Det är ju superspännande tycker jag.
Verkligen. Så att, välkommen Nick.
Tack så mycket.
Hur känns det att ha åkt ända från Göteborg upp till Trollhättan?
Ja, det är en världsresa.
Det är en världsresa, ja.
Ja, jag känner lite grann naturligtvis. Jag har mina idéer om avstånd när jag, på grund av Nederländerna. Där har vi inga avstånd.
Nej.
Men här i Sverige är det enormt.
Vad med, hur stor, om man tänker då typ så här, Nederländerna, för mig känns det typ som att det ändå det kanske inte är så litet, men det kanske är ganska gemytligt litet land.
För litet.
Det är så?
Ja.
Det är därför du har kommit till oss här i Sverige.
Jajamän.
Ja. Ja, det är ju, jag har alltid velat åka till Amsterdam och det är bara för att man har hört hur, liksom, hur fritt det känns. Och att det är liksom, alla är liksom, ja, de sitter och äter lite haschkakor och banankakor.
Det var det första du tänkte. Nej, men det är så fritt som de äter banan och haschkakor.
Nej, men är du uppväxt i Amsterdam eller är du uppväxt i...
Nära Amsterdam, utanför kan man säga.
Det här är jag lite intresserad av. Hur känns det att gå från typ ett sånt land till ett ganska strikt land?
Ja, jag anser inte att det är så strikt. Ja, kanske den biten. Men annars tycker jag egentligen att det är ganska likt Nederländerna. Det mesta i alla fall.
För mig känns det typ så här att det är så öppet med just det här med haschkakor och så. Typ så här, men du, vi tar familjen med på lördag och käkar lite haschkaka liksom.
Ja, ja, precis. Men jag tror att det också har blivit en sån här grej i Sverige att man har förstorat det så att det har blivit större än vad det är kanske. Eller det är väl inte så att man planerar en haschkaketripp var och varannan helg med sin familj. Men jag har en fråga nu som jag hoppas att du inte blir stött utav. Förr så sa man ju alltid Holland i Sverige om man tänker VM och fotboll och sådär. Men jag har ju förstått att det är någonting med Nederländerna och Holland. Och vad är det för mig som inte vet om varför man ska säga Nederländerna? Jag vet att man ska säga Nederländerna, för en del kan ju bli upprörda om man säger Holland, har jag förstått. Varför är det så?
Ja, det är för att Holland är ju en region i Nederländerna.
Ah.
Så att man kan säga att om man tittar på Västra Götaland och Sverige skulle man säga att man kommer från Västra Götaland istället för Sverige. Så att det är många som känner sig lite så konstötta kanske. Tänker att nej, men det är inte så det ska vara.
Nej.
Vi kommer inte från Holland, vi kommer från södra delen eller norra delen. Och då är vi från Nederländerna.
Just det.
Men jag är holländare. Jag kommer just därifrån.
Du kommer därifrån.
Jag kan säga både och.
Ja.
Jag tyckte det var en bra fråga, för jag har faktiskt tänkt på varför man, ibland står det typ så här Holland, ibland står det typ Nederländerna. Men är det ganska okunskap egentligen från oss i Sverige då?
Ja,
Nederländerna har ju Netherlands.
Om man kollar på när vi var yngre och kallade fotbollsringen, så var det alltid Holland. Ja. Det stod ju Holland i TV som land, att landet och landslaget heter Holland.
Så att, ja, det var förvirrande. Tack för att du...
Jätteslarvigt.
Okunskap.
Ja, verkligen.
Men jag tänker lite grann så. Du har ju växt upp då fram tills du var hur gammal i Holland, sa du?
Ja, oj. Efter min utbildning där så bestämde jag mig för att åka på en väldigt lång resa.
Men hur gammal var du då?
Då var jag 26.
Och då, okej, du var 26 när du lämnade Holland.
Ja, ja.
Och så tänker jag, då har du egentligen hela ditt vuxna liv, kan man säga, halva ditt vuxna liv och ungdom, så har du ändå bott där. Hur var det och var, kände du att var du andlig redan då, eller hur var liksom andlighet i Holland och Nederländerna på den tiden?
Det började komma egentligen när jag var i den åldern, framförallt när jag kom tillbaka efter 2 år utomlands, så började egentligen den biten började växa. Egentligen började allting, om det är din fråga, från barnsben egentligen, när jag var väldigt liten och jag hörde röster. Alltså inte varje dag, men ändå ganska ofta skulle jag säga. Och det var som att någon ropade på mig. Och det kunde hända att jag hörde något. Jag hörde mitt namn eller jag hörde något annat. Och så öppnade jag dörren. För jag tänkte, det står någon där. Och det står aldrig någon. Så att jag tänkte, vad är detta? Jag tyckte inte det var så otäckt egentligen. Jag tyckte att ja, jag kanske har inbillat mig. Men det pågick ett antal år.
Du fick inte känslan av att du höll på att bli psykiskt sjuk då?
Nej.
För jag vet ju att många som har varit här, och jag vet min fru också, emellanåt, eller då innan allting började landa i det, att hon och andra män har känt att fasen, är det sant det här, eller håller jag på att bli tokig i huvudet? Jag hör röster, eller jag är schizofren, eller du med på det?
Jag tror jag var nog så pass ung. Jag var bara, kan jag säga, 6-7 år gammal. Ja. Att jag inte riktigt förstod det.
Nej.
Att jag tänkte, nej, jag måste ha hört fel.
Ja.
Säkert någon som har ropat lite högt, men inte här just nu, men... Mm. Jag la inte så mycket energi på det.
Man lägger inga värderingar i det då, när man inte är den åldern. Och så tänker man väl kanske att det är väl så för alla.
Hur länge pågick det här då? Tills du förstod typ att det här var liksom, ja, det var nog inte...
Jag förstod att det var någonting. Och det som var intressant är att jag kunde känna av vissa energier. Men jag, så som när man är så liten, så förstår man inte det här med... Det är som att någon är i rummet med mig. Men... vem det är eller vad det är eller så. Eller, ja, jag trodde kanske på den tiden att det var verkligen att jag fantiserade framförallt.
Mm.
Framförallt detta. Och sen var det under en viss tid att jag tyckte det var lite så där obehagligt att gå upp på vinden i huset där jag bodde. Och att jag tyckte att ja, när man inte behöver vara där så då går jag ner snabbt igen.
Ja.
Men när jag, som sagt, jag förstod inte det på den, i den åldern, vad det var för något.
Hade du dina föräldrar eller någon annan som har samma förmåga som du har, som du kunde prata med om det? Eller var det att du var ensam i det?
Jag tyckte egentligen att den biten, för mig var det rätt stark egentligen. Samtidigt så hade min mamma ett stort intresse för andlighet.
Mm.
Så hon besökte något medium med jämna mellanrum. Och jag kom tillbaka med väldigt intressanta berättelser till mig och min syster. Och berättade vad hon hade upplevt. Så det tyckte jag var väldigt spännande. Så den biten bar jag med mig egentligen hela tiden. Min pappa var andlig på ett annat sätt. Han läste väldigt mycket men diskuterade inte det med oss.
Nej.
Så att vi visste inte riktigt vad han tyckte. Men vi visste att när vi såg böcker på bordet att ja, han läser något om andra sidan. Eller olika saker i Bibeln och jämförelser mellan Bibeln och say, andra erfarenheter folk hade haft. Men jag tyckte att min mamma var mycket mer egentligen nu. Uttalat om andlighet. Och, så att den biten fick vi egentligen med.
Hur är det generellt i Nederländerna då? För om man jämför med Sverige så nu börjar det ju bli mer acceptabelt. Men gå tillbaka en 10-15 år om man pratar andlighet och meditation och healing och sådana grejer. Det var ju... hokus pokus liksom, då var man ju knäpp i huvudet om man kunde våga stå för det.
Ja, som ni vet så röker vi på i Holland.
Exakt, det var lite som vi pratade innan.
Ja. Mm. Ja, nej, men jag tänker så här att jag tyckte egentligen inte att det var något jättemärkligt direkt. Inte, ja, jag tycker egentligen att mina föräldrar, framförallt min mamma då, verkligen uppmuntrade mig. Jag kan inte tala åt min syster nu, men jag vet att hon verkligen uppmuntrade mig att börja söka.
Mm.
Kolla vad det är med andlighet och så. Och det var väl inte början att det var så himla stort för mig. Jag tyckte det var spännande att lyssna på min mamma, vad hon hade upplevt. Men sen när jag kom tillbaka efter alla utlandsresor och så tänkte jag, nu är det kanske dags att börja kolla lite mer. Och då sa min mamma till mig att, vill du besöka ett väldigt bra medium? Ja, sa jag, det är jag väldigt nyfiken på nu.
Mm.
Och då fick jag hennes namn och bokade tid med henne. Och hon var verkligen, alltså jag har aldrig upplevt ett sånt skickligt medium. Inte någonstans.
Kan du,
vad spännande, vad hon heter?
Hon heter Marijke, kommer jag ihåg. Van Manen.
Van Manen.
Och hon bodde i min hemstad.
I Holland.
Ja.
Mm.
Ja.
Det är det som är så kul. Alltså, tänk dig egentligen vad lite vi har utforskat egentligen av det här egentligen. Vi utforskar lite grann här i Sverige. Tänk dig egentligen hur många superandliga människor det finns egentligen runt om i hela världen.
Ja.
Det hade varit jättekul att träffa henne. Jag får ju en bild av att hon var så här, typ, äldre gammal dam. Hon kanske inte var det, men...
Hon var något äldre, så kanske... Ja, hon var väl kanske 60-årsåldern ungefär. Får man säga att det är lite äldre.
Ja, men du var ju äldre än vad du var då på den tiden.
Ja, ja, visst.
Mm. Då var det ju liksom. Ja. Men kände du någonstans när du satt där inför henne när hon började prata med dig, kände du liksom, fan, det här vill jag göra?
Ja. Ja, just då tänkte jag, wow, det här är helt underbart. Alltså, hur kan hon veta det? Hon berättade allt möjligt om barndom, om mina morföräldrar som hade gått bort och som hade kommit, förmedlade hon budskap. Och så jag tänkte, hur kan hon veta det här? Det är omöjligt. Mm. Jag sa till min mamma sen, alltså, du har väl inte berättat något för henne? Nej, nej, nej. Så, absolut inte.
Mm.
Så att hon visste verkligen allt. Eller säg, i stort sett allt.
Mm.
Så att det var nästan var det rätt skrämmande. Tyckte jag. Mm. Wow, alltså det här.
Vägledde hon dig någonting i framtiden och pratade om det som har slagit in?
Nej, egentligen inte så mycket. Hon sa väl egentligen att det är en sak som inte stämmer.
Mm.
Men hon sa till mig att du kommer att få två barn.
Ja.
För att de väntar på dig på andra sidan.
Ja.
Men jag fick aldrig barn.
Än du har ju Oskar och Fredrik.
Ja, precis.
Ja,
exakt.
Missat.
Ja, visst.
Men så okej, så hon sa att du skulle få två barn som väntar på andra sidan.
Ja.
Men det kanske fortfarande...
Nu måste jag ändå säga en sak som jag kommer på nu.
Mm.
Det kanske, ja, det är väl en ganska stor grej, men som jag egentligen inte kopplade direkt. Det är att jag fick faktiskt två barn.
Ja.
Men
de
missfall. Missfall.
Mm. Ja.
Så det var så pass länge sedan så att det
kan vara så. Ja, man vet inte. Det betyder
finns att två barn som väntar på andra sidan.
Mm. Mm. Kanske inte hade så fel.
Jag ryser nu.
Ja, det kanske inte
bra tecken.
För det hon menar kanske var ju att du skulle få två barn som skulle sen få vänta på andra sidan.
Ja, jag tolkade det inte så, men det är som du säger en annan tolkning som är väldigt bra faktiskt. Mycket mycket intressant.
Ja, men hur känns det liksom att om man säger då att träffa henne, du går hem och du börjar då tänka jag måste utbilda mig, och då går du till samma kvinna och utbildar dig, eller går du?
Nej, jag måste säga det tog några år till, för att jag hade så mycket just den tiden. Jag var 28-29 när jag kom tillbaka från alla utlandsresor, och jag tänkte jag behöver bli klar med det jag vill göra först. Och sen blev det Sverige. Och då kom det lite, alltså, då hade jag några år med andra sysslor, kan man säga. Mm. Tills jag började verkligen fascinera mig för på riktigt för andlighet.
Mm.
Och gick en först en introduktionskurs i mediumskap och efter det en utbildning.
Mm.
Så det tog några år till, men då var jag verkligen fast i det.
Ja.
Ja.
Men då har du varit aktiv de senaste, nu vet inte hur gammal du är, men...
Ja, nu har jag varit rätt aktiv kanske i sedan jag började med utbildningen. Det är 6 år sedan.
Mm.
Innan dess så hade jag en sambord som var väldigt mycket. Hon var medial och la tarotkort. Och det var på så sätt att jag blev fascinerad av tarotkort. Att vi satt ibland på helgen vid köksbordet och så la hon tarotkort för mig.
Mm.
Och då började jag verkligen förstå att det här är jättespännande, för att det hon berättade mig utifrån korten, det stämmer. Mm. Allting stämmer.
Mm.
Hon visste i och för sig en del om mig, men väldigt mycket detaljer.
Mm.
Så jag började bli mer och mer fascinerad av det.
Mm.
Och då sa hon till mig att ja, jag vet ett bra medium här i Göteborg. Susanne.
Mm.
Susanne Svantesson.
Ja.
Mm. Och hon har kurser.
Mm.
Så hon skickade mig. Jag fick en kort kurs i födelsedagspresent.
Ja, vad fint.
Som hon, där jag lärde mig alla grundkunskaper. Mm.
Och för er som minns, så har Susanne Svantesson varit med på den minst 2 gånger, tror jag.
Ja.
Och hon har ju även en bok som heter, tror jag, 1-1 någonting, tarotkortsläggningar.
Ja,
och och det är alternativa mässan också nu när det här avsnittet släpps, så kan det vara så att det är väldigt tätt inpå. Så att det är den 9:e?
Nej.
Det är 3:e?
Nej, första, andra. Andra, tredje. Lördag, söndag.
Så är det så att ni är på plats i Göteborg eller i närheten, så självklart ska ni dit och kika lite. För jag gissar på att ni ska vara där kanske, Nick, eller?
Vi har pratat om det.
Mm. Ja.
Nu har vi inte riktigt bestämt det. Nu fanns det inte många platser kvar. Men,
men du ska ju vara där. Fredrik.
Ja, Anna kommer vara där. Ja.
Mm. Det blir spännande.
Det
som blir ännu mer spännande sen efter av det här avsnittet, så blir det ju så att Nick kommer ju lägga lite tråkord på oss just. Så det blir, jag känner ju nu första gången någonsin, Fredrik, att Nicks kortläggning känner jag någonstans är väldigt viktig för mig.
Ja.
Jag känner mig i den här vägval typ. I livet just nu.
Ja. Säg inte för mycket.
Nej, men i vägval så. Jag har inte tänkt igenom något vägval överhuvudtaget. Men jag känner någonstans i det här liksom tiden att jag behöver liksom råd.
Ja, men för det är ju lite så också om man tänker på dig och mig. Alltså våra liv. Det har hänt så mycket. Du flyttade för inte länge sedan. Jag har flyttat nu. Mm. Vi har sidoprojekt. Och vi håller på att utveckla vår podd. Om vi ska fortsätta på det här viset, eller om vi ska köra YouTube, eller om vi ska köra live. Och så det är mycket som händer nu, så att jag håller med dig. Det ska bli superspännande att se. Det ska bli jättespännande att se vad ni kommer att säga.
För det som är intressant är, när vi var på någon gästemann podd, så var det ju faktiskt lite det här de var inne på, som vi är just i det här som har hänt under podden.
Ja.
När vi var hos, vet hon?
Ja, men det var hon som var här, hon häxan va?
Nej, det var när vi var hemma hos dem och käkade kakor, vet du dem? Kristin, nej.
Ja, i Vänersborg.
Ja, Vänersborg.
Mm, pi, nej.
Ja, nu är vi dåliga. Ja. Ja. Där, vi har ju boken där va? Så det heter ju Ann-Kristin, tror
jag. Ja, just det.
Bra, tack för att böckerna finns här. Så att det blir spännande. Men hur känner du någonstans? Känner du när du lägger tarotkort då, Nick? Känner du verkligen, kanaliserar du, eller går du efter vad korten, eller är det viktigt hur man lägger korten, eller vad är det som är viktigt?
Nu gör jag det varje vecka, har jag en hel dag med sittningar, och sen när vi besöker mässor och står på marknader och olika platser, då gör jag samma sak. Det känns väldigt mycket att jag får kanaliserat information direkt när jag börjar koppla upp mig.
Mm.
Så fort jag sätter mig och så börjar blanda korten, då känner jag att nu är jag liksom i kanalen.
Hur upplever du det då? Får du någon speciell känsla i kroppen, eller sprakar det fingrarna, eller går det att förklara på något vis hur det känns?
Ja, det är lite på olika sätt. Jag brukar alltid öppna mina chakran och se till att allting är sig avblockerat på så sätt. Så att energin och se budskap kan komma in oindrade. Det är första steget egentligen. Och sen när den här processen kommer igång, för att det börjar man känna liksom på kroppen och det går väldigt fort. Så att det blir liksom olika pirrande känslor på kroppen. Och sen är det ju det att när man ber andevärlden om vägledning, om även om beskytt och allt det som tillhör, då får man, jag får alltid bekräftelse, så att jag börjar alltid rysa. Det börjar väl liksom i ryggraden och sen uppåt och sen på huden och sådär, så att jag får alltid får jag bekräftelse, och jag ber mina guider att vara mig, så att jag vet när jag får, så fort jag känner av vissa fysiska känslor så där, att jo, nu är det på gång.
Men hur är det till exempel, får du till dig ibland röster, för du hörde ju röster när du var liten och så, kan du höra röster när du lägger tarotkort också, eller går du bara på känsla av tarotkorten?
Det är faktiskt intressant, för rösterna har försvunnit och det är någonting som har utvecklats sig på ett annat sätt hos mig, det är att rösterna försvann så småningom när jag blev äldre. Det kom tillbaka väldigt kort, kanske när jag var ungefär 30-31 sådär. Då kom det tillbaka lite grann. Men det försvann efter det också. Nu är det mer att jag känner energier. Så att jag kan känna när någon är nära mig eller i rummet och sådär. Då börjar jag känna saker. Men rösterna, de är inte kvar.
Men får du bilder i huvudet då?
Ja, det kan hända att jag får vissa bilder. Att man blir lite, alltså klärvoyant som det heter, och börjar se vissa bilder och få till sig. Det kan hända också att jag får någon mening eller ett ord i huvudet och att jag ska liksom spinna på detta och kolla vad det betyder. Det är symboler och så är lite gömt språk ibland man får till sig.
Är det svårt?
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vart tycker du att lita på sin egna magkänsla eller sin intuition? Är det svårt att lita på den, att det blir rätt när man sitter framför en klient?
Framförallt i början tyckte jag det var väldigt svårt. Det är så att man vågar inte riktigt lita på det man känner. Man tänker nej det här kan inte riktigt stämma eller så. Tack och lov så får man nästan alltid bekräftelse av det man berättar, att det stämmer. Så att det är faktiskt väldigt bra. Men ja, det är säg ett steg längre där man, när man kommer, att man verkligen litar på det man får in och att man inte tänker, men hittar jag på egentligen? Det var framförallt i början så.
Ja, men det kommer med erfarenheten också, som du säger, att man får tecken på att det stämmer och får bekräftelse i det, och då är det ju klart att då är det lättare att landa i det.
Jag tror den delen är väldigt viktig, att man som ett exempel, när vi stod på en mässa och det kom en dam som ville veta mer om sin son som hade gått bort. Och det första jag fick in, det var typ, man får bilder. Jag fick in på sig en kvaddad bil och någon som hade blivit svårt skadad. Så jag berättade allt jag fick in och alla bilder och allt möjligt, liksom allt som hör till och vägen, hur det såg ut så på den under den händelsen. Och hon hade väldigt svårt att hålla tårna tillbaka. Och så sa hon, jo men han, min son gick bort till en bilolycka. Så att då får man bekräftelse egentligen nästan direkt. Och då kan man fortsätta med ge budskap.
Men det är ju det som jag tycker är så intressant. Att man, tänk om du hade varit det så här, man, nej, han drunknar liksom. Så blir det så här, det är svårt att fortsätta då i göra det jobbet du ska göra då. För det måste bli liksom, hur kunde jag se det? Och så var det liksom en drunkningsolycka. Nu vad jag än säger så kommer det inte låta att jag vet vad jag gör.
Ja, i början hade jag nog kanske försökt att få mer säga att jag hade bad mina guider, bad mina guider att okej, nu får ni försöka hjälpa mig lite grann med, säg, ge mig lite extra symboler.
Ja,
att jag kan komma lite längre.
Så du tolkar rätt då?
Ja, exakt, att jag tolkar rätt. Annars hade jag nog inte riktigt vågat mig på detta. Men nu har jag kommit lite längre och så tycker jag att det känns tryggare nu med detta, med den biten.
Har du varit med om någonting som du känner du vill dela med dig som egentligen är lite mystiskt typ, så att du, det här var med om, det trodde jag aldrig skulle vara med.
Något extraordinärt.
Ja.
Hur många exempel vill ni ha?
Nej, men jag tänker lite grann så att det hade varit väldigt intressant att veta om, för det som vi har faktiskt glömt att fråga många av våra gäster det senaste, för det är lite de här mystiska sakerna som de kanske upplevt. Och det är alltid roligt att höra. Så jag ställer om frågan till dig, Nick, med en liten kamera framför mig här så vi kan även se det här kanske på sociala medier. Har du, så jag ser här, den tar bild. Jag ska inte göra, jag ska filma istället.
Ja.
Så där. Nick, har du upplevt någonting utöver det vanliga, förutom att självklart att du är andlig och allt det här, men finns det någonting som du känner att det här kunde inte jag förklara då, eller det kan jag förklara nu, men någonting som är
Ja. En särskild händelse som jag var med om när jag gick min utbildning till medium. Då är man extra öppen förstås. Och då märkte jag rätt snabbt att jag fick till mig väldigt mycket information. Och det var så att jag jobbade på en skola i centrala Göteborg. Och jag bor själv där i närheten, så jag gick till skolan. Promenerade. Och på vägen tillbaks så var det ofta så att jag gick över en kyrkogård. Och det gjorde jag egentligen för att jag ville snabba på den här processen att bli skickligare på att känna av energier. Så jag tänkte, jag tar vägen tillbaks hem via kyrkogården och så får jag se vad som kommer in. Jag kände mig inte så orolig egentligen, för att jag kände att redan från början så hade vi lärt oss att be om beskydd så fort man öppnar upp sig och guiderna är med er. Det var det vi lärde oss. Så att jag kände egentligen aldrig riktigt den här oro för att någonting skulle hända. Men just den dagen hände det någonting, och det var att jag var väldigt trött efter en arbetsdag och var på väg tillbaka hem. Och jag gick över kyrkogården, och just där hände det något, att jag fick något med mig utan att jag förstod vad det var. Så att jag gick hem och sen kände jag mig bara tyngre och tyngre under tiden. Att jag tänkte, jag har haft väldigt mycket att göra idag, men att jag kände mig så extremt trött, det förstod jag inte riktigt. Så det var som att något drog i mig. Så kom jag hem, kom in liksom i hallen och hängde av mig och sådär. Och sen tänkte jag bara, jag vet inte vad det är här. Men allting, luften är tjock. Jag kände mig, jag har aldrig varit så trött på länge. Så jag misstänkte att något stämmer inte riktigt. Och just i det ögonblicket så svängde dörren till badrummet upp av sig själv med en smäll. Ingen i närheten. Min katt som var hemma bara sprang in i mitt sovrum. Förstod inte vad som hade hänt. Och jag stod bara där. Jag tänkte, det här är inte okej. Så jag kallade på mina guider direkt. Jag böjer rysen nu igen när jag tänker på det. Så jag kallade på mina guider. Jag sa, snälla ni, ta bort det som finns med mig nu. Och det blev liksom mycket energi runt omkring mig, kände jag. Och det tog 20-30 sekunder. Sen var det borta. Och jag förstod inte just då vad som hade hänt. Och jag gick fortfarande utbildningen, så jag tänkte, vad var det för något? Nu måste jag veta. Så jag satt mig och pendlade under en längre tid med mina guider och frågade dem, vad är det som har hänt? Och de berättade för mig, jo, du hade fått med dig en orolig själ. En själ som inte har kommit över till ljuset. Och du har plockat upp, eller den har hakat dig, sig på dig. Och den fick jag med hem. Och tack och lov så tog de bort. För jag förstod just att de hade väldigt mycket kraft.
Mm.
Och det var det som gjorde väldigt stort intryck på mig just under den tiden.
Mm. Och det måste ju ha varit en skön bekräftelse också för dig att dina guider verkligen finns med dig när du behöver dem också.
Ja.
Att det blir också en trygghet i din andlighet, eller vad man ska kalla det, för att vi har ett beskydd och det räcker att be om hjälp så får man hjälpen.
Det är absolut så jag upplever det.
Mm.
Att vi alla har ett team, ett lag med hjälpare på andra sidan som hjälper till på olika sätt. Jag ser det som att alla har en egen ett specialområde som de hjälper till med. Men jag känner mig alltid väldigt trygg när jag gör vissa saker. Nu har vi ju Mediaportalen, som sagt, där vi organiserar väldigt många evenemang. Och då kan det hända att vi organiserar sig både stor seans och föreläsningar om guider, meditationer och så vidare, olika trumresor. Och då är det alltid väldigt, väldigt vanligt att guider är med. Men jag känner bara att så fort man ber dem om att vara med och se till att vi får den beskydd som behövs, för mig känns det väldigt tryggt.
Mm.
Det känns riktigt tryggt.
Din guide då, vet du, du kanske har flera guider, men är det någon guide som du vet lite mer om som du kan berätta om?
Ja, jag har, som jag vet, jag får fråga, får jag berätta det? De tycker att det är väldigt...
Vänta lite, när du ställer så här fråga, får jag berätta det? Det tog en millisekund, var det typ så här, ja, eller?
Jag vet egentligen, alltså... Jag känner av att de är mig och
att det är okej liksom.
Ja, att det är okej.
Men om det inte hade varit okej då, hur hade du känt då? Hade de typ så slått i bakhuvudet?
Nej, jag vet inte. Nej, alltså kanske hade de tacklat mig någonstans. Nej, det brukar gå väldigt bra. Jag har varit med om lite likadana situationer och jag vet hur de tänker och sådär. Jag vet att jag har två huvudguider med mig. En av dem är min morfar.
Mm.
Och med honom pratar jag mest. Och med honom känner jag också. Den andra är lite mer tyst, lite mer i bakgrunden. Men min morfar är väldigt uttalande om olika saker när jag ställer frågor. Eller när han ger mig hjälp. Alltså, när han hjälper mig med vissa saker, då vet jag okej, han är med. Det är ett otroligt tryggt fenomen för mig att veta att morfar är med.
Mm. Men han, den andra guiden som är lite tyst då?
Ja.
Vad kan det vara för guide, tror du?
Jag vet att han är en gammal konstnär under livet här på jorden, och han håller sig gärna lite mer i bakgrunden. Han är mer den kreativa anden som är med mig. Så han ger mig väldigt mycket på väg när jag behöver mer hjälp.
Hur tror du att du får, hur tror du liksom, hur tänker du när det gäller liksom att de här grejerna fick jag, eller varför fick du dem, eller vilka var de egentligen, varför var de just mig, eller vad, har du någonsin tänkt de tankarna?
Ja, det är en väldigt intressant fråga, för jag vet att under en viss tid, nu var jag faktiskt, morfar fanns inte på andra sidan när jag föddes, så han levde 2 år till och sen gick han över. Och jag vet en del om hur livet ser ut på andra sidan, och han har berättat för mig att när man kommer till andra sidan så behöver man gå och säga en utbildning för att få hjälpa oss som är kvar här på jorden. Så det fick han göra först. Men min mormor var med som guide på den tiden. Hon är fortfarande med sig lite mer i periferin. Min upplevelse att jag kan ropa på henne. Nu ropar jag lite på henne så hon kommer fram nu. Det är faktiskt intressant att de har liksom bytt plats lite så. Va? Inte att min mormor har kommit tillbaka på så sätt, men att han är lite mer i förgrunden och hon har dragit sig lite mer tillbaka. Så att det är lite så den upplevelse jag har, att båda mina morföräldrar har gett mig när jag föddes och var liten och så. Så fort min morfar gick över så började han den processen och tog över så småningom. Så att han är med mest nu.
Jag måste ställa en fråga nu när vi, för jag kommer att tänka på, vi har varit med om ganska många saker här i den här lokalen. Och den enda som jag tänker på nu, det var vi, Oskar satt där du sitter och jag satt här och vi skulle göra, vi höll på att prata om någonting, jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Och du ser det här ljuset som står bredvid dig, det förflyttade sig så här och trillade ner på marken och ställde sig. Så.
Tillbaka igen.
Nej, alltså det ställde sig upp på golvet så här.
Okej.
Okay, ja. Så det ramlade inte, utan jag såg i ögonvrån att det bara försvann. Och det finns ju ingenting annat här på bordet. Och tyvärr så filmar vi inte det, men vi har funderat på vad i hela friden var det? Och vad ville de uppmärksamma då? Är det någonting som du kan känna av att det har varit någon här som har velat ge något budskap till oss? Eller det är bara en av alla händelser som har hänt här inne.
Jag tror för det mesta så behöver man inte vara orolig för det som, alltså det kan hända när man kommer till ett ställe där det finns, säg, osaliga andar som inte har gått över, som, ja, det sägs, de spökar runt. Men egentligen det de egentligen gör, det är att de försöker få vår uppmärksamhet för att få hjälp, helt enkelt. Så jag känner mig inte, den gången var jag ju, tyckte jag det var lite otäckt. Det kändes obehagligt, men jag förstod inte riktigt vad det var. Just nu skulle jag nog tänka att vi har ju varit med om sådana tillfällen att någon följde med oss.
När du säger oss, vilka är det?
Ja, då är det Jenny som är med. Jag jobbar tillsammans med henne med Mediaportalen. Och vi driver vår klubb eller vår förening tillsammans. Vi har en hjälpare till, kan jag säga, en administratör till som hjälper mig. Men just jag och Jenny vi har tagit ett antal promenader runt omkring Göteborg där vi fick med oss olika energier. Och det hände också att en energi bara kändes ganska påträngande. Att vi tänkte, men vad är detta för något? Och vi förstod ganska snabbt att den personen har inte gått över till ljuset. Så den hjälpte vi över till slut. Genom att vi förde över den, helt enkelt. Tillsammans. Så att det är någonting. När du nu pratade om det här med ljuset som gick ner och sådär. Det första som jag tänkte på, det var att det är en ganska kul grej det som hände.
Mm.
Och jag ser det absolut inte som något skrämmande.
Nej.
Jag ser det helt och hållet som en hälsning från andra sidan.
Mm.
Att någon var i närheten, förmodligen någon som, nu vet jag inte exakt hur, vilka omständigheter det fanns där, men att det fanns sig någon från andra sidan som var kopplad till en av er.
Ja.
Som ville visa sin närvaro.
Mm. Ja, nej, det var väl så vi tänkte också. För jag är inte rädd för sådana saker och Oskar inte heller. Och det är kanske därför de vågar visa sig på det sättet med, tänker jag.
Ja.
Men ibland så blir man ju sån att eftersom jag har inte... man säger ju det att alla har den förmågan, men jag upplever inte att jag har förmågan att jag kan få den kontakten så att jag kan fråga vem det är eller vad vill du eller vad händer. Jag kan inte tolka tillbaka någonting.
Men kan du lita på det du känner?
Ja, det kan jag göra, men många gånger när det händer sådana här saker så blir jag blir mer uppspelt och så känner man bara den här uppspelta känslan. Ah, fan, såg du det? Fan, cool liksom. Jag undrar vad de vill liksom. och så stannar det där någonstans. Så att, men det handlar väl kanske lite mer att man behöver gå ner och grunda sig då kanske. Och landa i att faktiskt ta emot någonting.
Jag tror det är väldigt viktigt också att man inte försöker pressa fram någonting.
Mm, ja.
Det var en av de första saker vi lärde oss under utbildningen. Alltså försök inte pressa fram något.
Mm.
Bara när vi stod där och vi tränade på storsians till exempel.
Mm.
Jag och mina kurskamrater. Ja, då fick vi lära oss att okej, berätta vad ni känner just nu. Vad som kommer upp. Vad dyker upp. Men när, så fort vi fick kontakt med någon som den andra kunde, än någon annan kunde bekräfta. Då hörde vi också att ja, men försök inte nu pressa sig fram något egentligen som inte kommer naturligt.
Nej.
Så försök beskriva eller berätta något som egentligen kommer väldigt lätt. Och det är väldigt viktigt att hur känns det för er?
Mm.
Att när ni känner av energier så är det energi som kommer sig ganska lätt eller lite lättsamma, att ni inte känner er sig uppskrämda av detta. Får ni vissa känslor i kroppen? Är det bra känslor eller mindre bra känslor? Är det som vi hade förut det här att håren reser sig. Hur känns det? Blir man kall? Blir man varm? Det är olika känslor, olika företeelser som händer och som man ska försöka utforska men även släppa fram fritt.
Mm.
Det är så jag upplever det.
Mm. Jag tänker bara ställa en sista fråga här innan vi avrundar. Du sa ju förut att du hade fått till det att man var tvungen att utbilda sig ju på andra sidan för att bli en guide. Tror du att det gäller oavsett guide eller är det, tror du att det är en guide som till exempel du ska kunna ha kontakt med? För jag tänker om man inte har kontakt med sin guide behöver de ha en likadan utbildning tror du eller hur?
Alltså för dem
ja
i alla fall som jag har förstått det och som jag ser nu mer och mer tydligt det är att alla guider även när man inte har kontakt med den guiden eller någon annan guide att de har gått en utbildning. Det var faktiskt en av de första upplevelser jag hade hos det här mediet i Nederländerna. Hon berättade faktiskt efter en viss tid jag hade att jag var hos henne och satt där och hon lämnade budskap och berättade saker och ting. Så sa hon, förresten vet du att förutom dina morföräldrar så finns det många fler här? Jag tänkte, jaså? Tittade runt omkring. Nej, det förstår jag inte, sa hon. Hon sa, jag kan säga så här, det finns en läktare ovanför oss. Och där sitter otroligt många typ aspirant.
Mm.
Andra eller guider
ja.
Som hade satt sig där och gick en utbildning.
Mm.
Och senare har jag i det jobb, i arbete jag har gjort och kurser jag har följt, så har jag fått bekräftelse av detta av andra medier som sa att jag myndigstämmer helt. De går en utbildning även för folk som inte har kommit sig, öppnat upp sig för andligheten, så behöver ändå deras guider lära sig en hel del saker för att kunna hjälpa till och säga assistera och så fort de behövs. Så att jag är övertygad om att de behöver lära sig en del. Det är också när man kommer till andra sidan, att det här just när man kommer till jorden, när man reinkarnerar, att man har glömt väldigt mycket om sina tidigare liv. Kanske inte ens allt, men rätt så mycket. Sen kommer man tillbaka. Så behöver man lära sig saker och ting igen, säg på nytt. Kanske inte allt, mycket kommer tillbaka, men vissa delar behöver man lära sig.
Ja, åter vettigt.
Ja, men det gör det ju.
Att du ska ta en utbildning för att kunna guida personer rätt.
Precis.
Om man inte har lyckats själv i det här livet, så kan man ju svårt att tänka att man ska
lyckas. Exakt, och det är ju samma här. Ja. Att vi går utbildningar för att lära oss öppna upp och kunna ta emot budskapen. Så att absolut, det låter ju väldigt smart.
Väldigt smart. Ja. Men om man vill kontakta dig, Nick DeGroot, var och hur gör man det?
Ja, nu som sagt, vi driver en spirituell grupp på Facebook och Instagram. Och då kan man leta på Medialportalen. På Instagram heter vi Medialportalen GBG för att vi är i Göteborg. Och där är det lättast. Det finns två sidor på Facebook som vi har med olika evenemang och nyheter om oss och lite smått och gott som vi rapporterar. Och där är det lättast att få kontakt med sig en av oss. Mm. Där finns våra uppgifter och mailadress. Och det är lättast där att få kontakt med oss.
Medieportalen är ju då som det heter på Facebook, och
Medialportalen
GBG på Instagram.
Och det skriver vi även i avsnittsbeskrivningen.
Ja.
Ja.
Och missa inte då när Nick kommer spå oss då här.
Utanför, nej, precis.
Eller utanför kameran, utanför podden, men in i kamerorna.
På Patreon. Så har du inte redan ett Patreon-konto på Oskar och Fredrik, så är det bara att skaffa det.
Så enkelt är det. Så tack så mycket, Nick, för att du ville vara med.
Tack för att jag fick komma.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.